Ikväll ska vi börja med en karismatisk älsklingstext, Efesierbrevet 6:10. Efesierbrevet 6 från den 10:e versen. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. De sista 10, 15, 20 åren har det ju varit mycket läsande av de här verserna och det som sen kommer efter om rustningen. Och ganska ofta har vi sagt så här, att det är församlingens och det är den kristnes uppgift att gå ut i kamp emot demonerna. Om inte vi kämpar ner demonerna så blir de inte nerkämpade. Det har ju ofta varit refrängen. Och konsekvensen har ju blivit till sist att vi många gånger talar mer om demonerna än om Gud. Inte överallt och allestädes, men i många sammanhang, inte minst i de som säger sig stå för väckelse och förnyelse och nådegåvor. Montro, har vi läst den här texten rätt eller har vi det inte? En liten varningens signal får man ju när man betänker att Paulus nu är på väg att avsluta ett brev. Och var och en som har skrivit ett brev någon gång vet att man försöker ju ofta när man närmar sig slutet att sammanfatta det man förut har skrivit. Det gör ju varje god pedagog, rundar av sin lektion med en liten sammanfattning av det som lektionen har handlat om, så att åtminstone det väsentligaste ska fastna också gärna på sjusåarna. Och så tänker man så här att jaha, nu är det alltså förstar och väldigheter som vi ska stå emot nu. Det är liksom det poängen är. Och så börjar man leta i brevet i övrigt. För man blir ju lite nyfiken, hur bär man sig åt? Det måste han ju skriva någonstans, kan i alla fall. Och man bläddrar, detta Efesierbrev står ju ingenstans. Plötsligt kommer det på slutet tre stackars verser. Står nu emot alla demoner. Och vi har ju lärt oss att läsa Bibeln ungefär som en samling tänkespråk, lite löst hopsorterade. Så vi bryter gärna ut ett par verser och säger att ja, nu är det de verserna som gäller. Och resten av brevet struntar vi idag. Och jag undrar om man får göra på det viset. Någon gång ibland borde man ju i alla fall korrelera sitt utbrutna budskap med resten. Varför i all världens dag skriver Paulus inte ett ljud i Efesierbrevet om hur man står emot demonerna, när han nu använder det som en avrundning på själva brevet? Det lustiga är ju att det här brevet är nettopp det enda där Paulus inte skriver på förekommen anledning. För att det har gått tokigt som det gjorde i Galatien, eller gått galet som det gjorde i Korint, eller för att man håller på att spåra ur som i Kolosse, eller för att man håller på att dividera fram och tillbaka med judendom kontra frälsning som i Rom och så vidare. Utan här skriver han ett brev som är ett rent undervisningsbrev. Icke på någon förekommen anledning annat än detta, att han vill avslöja så att säga det yppersta. Och då blir slutklämmen denna: står nu emot alla andemakter. Och så har han inte sagt en suck om det, för han kommer till slutklämmen, och slutklämmen ger oss ingen ledning. Ja, jag är ute efter att få ta upp ikväll att jag tror hela brevet handlar om det här. Det här är slutklämmen. Det är bara det att jag tror att vi har missförstått vad Paulus menar när han talar om att stå emot andemakterna. Det kanske inte handlar om timmavis av andlig krigföring när man skäller på demoner. Det kanske handlar om helt andra saker. Låt oss titta efter. Det finns ett ord som dyker upp i det här brevet gång på gång, och som är ett nyckelord. Det finns två nyckelord i det här brevet, men vi ska ta det ena först och tar vi det andra sen. Det finns i brevet 1 och 9. Nionde och tionde verserna ska vi läsa det. Och det första nyckelordet är ordet hemlighet. Det står så här: och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. Sin viljas hemlighet. Här finns ju många poänger. I Guds vilja finns det en hemlighet. Och om vi utgår ifrån att det är som Paulus skriver, att det är en hemlighet och inte 200 miljoner. Och så börjar nu Paulus i inledningen till det här brevet och skriva: nu ska jag avslöja hemligheten för er. Oj, då är vi intresserade, eller hur? Det är ju så att säga vad alltihopa går ut på, från början till slut. Hemligheten. Tanken bakom det hela. Det är du. Det måste ju så att säga vara nyckeln till förståelse egentligen av hela historiens gång. Inte blir vi så värst mycket klokare av de här verserna, om vi ska vara alldeles ärliga. Men nyfikna kan vi bli, det är en bra början. Det är en härlig början. Vi ska komma tillbaka till Efesierbrevet strax, men vi ska göra en liten utflykt. Matteus 13. Tionde och elfte verserna. Lärjungarna kom fram och frågade honom: varför talar du i liknelser? Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Där har du det igen. Det finns en hemlighet. Här står det i pluralis. Men den stora hemligheten kanske kan brytas ner i små hemligheter, om man får uttrycka det så. Vi kommer tillbaka till den stora hemligheten strax. Det finns en hemlighet. En hemlis. Romarbrevet 11 och 25. Men när vi kommer dit så ser vi att begreppet hemlighet just är knutet till Guds tankar för historiens gång. Romarbrevet 11:25. Bröder, för att ni inte ska förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. En hemlighet inlagd i historien. 16 kapitlet, 25 versen igen. Honom som förmår styrka er enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd men nu har uppenbarats och på den evige Gudens befallning gjorts känd med hjälp av profetiska skrifter för att alla folk ska föras till lydnad i tron. Honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten genom Jesus Kristus i evighet. Amen. Vilken slutkläm. Åh, vad innehållsrik. Gud som ensam är vis. Han har tänkt någonting. Och eftersom han är den enda som är vis, så förblir ju det han har tänkt en hemlighet för alla andra tills dess han uppenbarar. Härligt. Men, säger Paulus, nu har hemligheten blivit uppenbarad. Underbart, säger vi. Det finns en stor hemlighet. Hur kan den se ut? Då går vi tillbaka till Efesierbrevet. Sjätte kapitlet igen. 19 och 20 versen. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Hemligheten finns i evangeliet. Och Paulus säger, när jag ska gå ut och förkunna evangeliet, be då att hemligheten får lysa fram. Be då att det som förut varit osynligt ska lysa fram. Så att alla säger, aha, här är det. Nu. Inte allt, kunskapen är ett styckverk, men det vi behöver förstå, vad det går ut på. Ja, nu ska vi stilla vår nyfikenhet. Nu ska vi läsa om hemligheten. Femte kapitlet, 28-32 verserna. Nu kommer vi in i den berömda hustavlan. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Det är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Det verkar ju som Paulus nu undervisade om hur det ska vara över köksbordet där hemma. Men plötsligt så sprängs alla ramar. här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Paulus tar ett citat ur skapelseberättelsen. Hur Gud skapar människan till man och kvinna. Och förenar de två till ett. Och så säger han, detta är den stora hemligheten. Inte bara äktenskapet. Ty äktenskapet är kanske så att säga en liten förövning. En liten pilotstudie som det heter numera. Den stora grejen, den kommer när vi är framme. Därför då kommer allt det här att rasa över oss som aha-effekter. Ah, var det detta? Och lite kan vi förstå av det här och nu. Vi kan uttrycka det enkelt och banalt. Men det, jag är rädd att det då blir så banalt att vår tanke spårar ur. Men jag tar risken och säger, det är gemenskapen som är hemlighet. Och i samma ögonblick jag säger det så använder jag nyckelord nummer två, nämligen ordet gemenskap. Och det här är ju ett ord som är så slitet så det är alldeles fransigt i kanterna, eller hur? Vi har talat om gemenskap och predikat om gemenskap och sjungit om gemenskap och kanske många gånger väl så mycket erfarenhet av gemenhet som gemenskap. Men, god vänner, låt oss tänka så här. Att gemenskapen kanske är en hemlighet som ännu återstår att upptäcka. Du vet, vi lägger oss omedelbart i tvärläge när vi hör det där ordet. Minst nu gör jag, jag vet inte riktigt hur ni reagerar, men jag fäller ut alla taggar så här. Oh nej, kom inte med det där nu igen. Gemenskap, man får dåligt samvete och allt man borde ha gjort och skulle ha hunnit med men inte orkade och all den där gulligheten som man aldrig lyckas klara av och alltihopa detta. Alltså, vi har talat om gemenskapen som om det bara gällde att springa iväg och göra den. Och så står Paulus här och säger, den är en hemlighet. Hur mycket vet vi om den hemligheten? Beror alla våra besvikelser och allt vårt strul och trassel på att det fortfarande är en hemlighet för oss allihopa? Är det kanske det som är poängen i det hela? Detta är en stor hemlighet. Ja, det kanske det är. Men vad intressant. Om det är en stor hemlighet och den är uppenbara så borde du ta reda på vad det handlar om. Det måste ju vara intressant. Genast hänger vi på låset. Tänk om allt detta känns så tröttsamt, så struligt, så uppgivet, så tjatigt och så trist. Helt enkelt därför att det fortfarande är en hemlighet. Och vi trodde vi visste allt samman så sprang iväg och skulle göra den. Och så kanske det mesta återstår att upptäcka. Vi går tillbaka igen nu till första kapitlet och kollar de där verserna vi läste nyss, tror jag. Nionde och tionde versen. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. Det Paulus talar om här, det är den slutliga gemenskapen. Då allting är sammanfattat i Kristus. Vår arma tankeförmåga slirar i huvudet. Vad betyder det här egentligen? Vackert låter det och fint kommer det säkert bli, men vad betyder det idag? Nyfiken är man ju. Man vill ju inte bara ha poetiska uttryck, utan det ska ju betyda någonting också. Hjärnan får ju faktiskt lov att vara med, menar jag. Ja, det handlar på något vis, ska vi säga, om ett gränslöst tillstånd. Ett där vi på något vis inte längre står och tittar på varandra och säger att ja, där är du och här är jag, där borta är Pettersson och där i hörnet står Nilsson. Utan vi på något sätt hänger ihop. Finns det någon försmak av det här? Vi ska ju förvänta oss att det som i tidens fullbordan kommer till oss i fullkomlighet ska kunna finnas åtkomligt för oss som en försmak idag. Ja, det finns en försmak. Vi kan kalla den inlevelse. Och jag tror att Paulus här talar om ett tillstånd där vi har full inlevelse i varann. Där vi inte står som främlingar inför varann. Där vi inte nödgas säga gång på gång, jag begriper mig inte på den människan. Så här kommer vi att förstå varann fullkomligt. Och det är en ganska hisnande tanke. Tänk om vi förstod varann fullkomligt. Om vi går tillbaka till det här nu som var pilotstudien, så att säga. Nu har vi ju en hel grupp här som har läst äktenskapets friskvård. Detta över köksbordet där så många, ska vi säga, dragkamper utkämpas över marmeladen och leverpastejen. Tänk om vi förstod varann fullkomligt. Tänk om vi nästan, om vi inte ens kunde skärma av oss från varann. Du vet, när man ska ut och synda till exempel och vet att det här kommer den och den och den att bli lidande av. Drar man ner en järnridå. Jag föredrar att inte tänka på hur han kommer att reagera. Jag föredrar att strunta i hur... Ja visst. Men när vi är framme så kommer vi inte kunna göra så kanske. Inlevelsen kommer att bli så tydlig att det på något sätt blir en omöjlighet. Vi hoppar tillbaka nu till 5:e kapitlet igen. Och läser 28 versen igen. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Har man varit med ett tag och sett både sitt eget äktenskap kanske och många andras äktenskap, så upptäcker man ju så småningom hur sant det här är som Paulus säger. Man kan träffa till exempel ett äktenskap där mannen tycker att ja, jag kan ha lite vänsterprassel. Det gör då ingenting. Ja, men din hustru mår inte bra av det. Nej, men jag gör det, snälla du. Ja, vänta du bara, ska du se. Du sargar din egen kropp. För ni hänger ihop. Och även om din hustru mår dåligt förr än vad du gör, så inbilla dig inte att du kan smita från räkningen. Tro inte att du ska kunna slippa undan så billigt. Ty de två är ett kött. Och den som sargar sin äkta man eller hustru sargar i längden sig själv. Men när det här kommer i fullkomlighet så finns alltså detta redan på inlevelsestadiet, föreställer jag mig. Att vi har sån inlevelse i varandra så att det är omöjligt att skärma av sig. När vi ska svika varann, det första vi gör är att stänga inlevelsen. Inlevelsen är något väldigt fint. Och det är alltså gemenskapens hemlighet som nu omtalas i Efesierbrevet. Detta att vi ska bli så förenade med Kristus att vi känner honom, som Paulus skriver i första Korinthierbrevet 13, lika mycket som han känner oss. Nu är vår kunskap ett styckverk. Nu är den bristfällig, men då skall jag känna lika fullständigt som jag har blivit till fullo känd. Det är en fantastisk tanke. Du vet inte allt om dig och jag vet inte allt om mig. Gud vet allt om dig, han vet allt om mig. Men vi kommer att lära känna Gud så fullständigt som han känner oss, vi som inte ens känner oss själva. Hur ska det gå till? Man måste väl gå minst en 120 poängs kurs och tentera av i teologin. Inte alls. Inlevelse. Gemenskap. Underbart. Och när vi på det sättet lär känna honom, så känner vi också varandra. Det är hemligheten. Att vi ska få bli förda in i ett gränslöst tillstånd. Ty när vi sätter en gräns, så att säga, för vår vilja till inlevelse. Det finns ju också en gräns för vår förmåga. Men ofta så går ju gränsen mycket snävare än vid förmågan. Vi sätter ju ofta en gräns genom att inte vilja leva oss in. Då öppnas syndens möjlighet. Allt ska sammanfattas i Kristus. Och därmed kommer, så att säga, Kristi hela personlighet att prägla oss till rättfärdighet. Och samtidigt blir inlevelsen i honom och i varandra så total att synden blir en omöjlighet. Härligt. Hemlighet, vad det går ut på. De där andemakterna då, som vi läste om i början. Ta på er hela Guds rustning. Ja, jag tror vi måste förstå det så. Att det finns någonting som ständigt på nytt vill sabotera det här. Ständigt på nytt vill föra oss bort ifrån gemenskapens hemlighet. Vi tar ett enkelt, konkret exempel. Du anser att i den insnöade, hopplösa, hjälplösa församling som du tillhör är du den enda som står för väckelse. Ja, det är ju väldigt viktigt att du fullt ut står för precis det som du står för. Gemenskapen får ju komma i andra hand. Så du tågar ju ut med fasta steg och öppnar en ny församling ett kvarter längre bort. För nu ska det bli en riktig församling. Det har visserligen alla sagt som gjort församlingar förut, men du är mannen som ska lyckas. Och därmed menar jag inte att det inte behövs nya församlingar här och var. Det gör det. Men inte på det sättet, menar jag. Och det är klart, om det hela bara går ut på att få församlingar att fungera, så det är kanske rätt gjort. Men om själva gemenskapsbegreppet, detta att ha blivit sammanfogad, om detta är så att säga det hela går ut på, så måste vi förstå, det finns oerhörda krafter för att ständigt sabotera det som är målet och ständigt fördunkla det som Paulus kallar för evangeliets hemlighet. Om vi går till tredje kapitel ska du se att där säger Paulus detta i klartext. Vi ska läsa de 10 verserna i tredje kapitlet. Peter: tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Där har du härskarna och makterna igen. De skulle få se något, sa Paulus. Vad då skulle de få se? Hemligheten. Och nu är det så här att när Paulus ska beskriva denna hemlighet, så lyser den klarast fram i 9:e versen. Och där går den inte att se. Det låter lite korkat. Jag ska förklara. I grundtexten står det tydligt vad det handlar om. Men nästan alla moderna översättningar glider förbi. Därför Paulus använder ett dubbeltydigt ord. Och varför han gör det, det vet inte jag. Men här används uttrycket koinonia. Det är grekiska ord som betyder gemenskap, men som också kan betyda flera andra saker. I den svenska översättningen står det att upplysa alla om planen med den hemlighet. Och det är alltså språkligt sett en korrekt översättning. Men det blir liksom goddag yxskaft. Att upplysa alla om den gemenskapens hemlighet som från världens början har varit dold hos Gud. Detta att vi har tillträde till gemenskap med Kristus och därmed till varandra. Den skulle nu Gud förkunna genom församlingen för andevärldens furstar och väldige. Hur då? Jo, genom att åstadkomma ett praktiskt exempel. Vi backar lite grann till 2:11. Nu vi kan ju förstå att om detta är om gemenskapen är mer, eller kanske till och med i grunden något annat än att vi har kul ihop och har det ganska mysigt och stugvärme och så, utan att det här handlar om att verkligen, vad ska vi säga, barriärerna får falla, gränserna får falla, att vi får komma in i ett tillstånd där inlevelsen kan steg för steg djupna livet igenom. Om detta så att säga är den stora grejen, så förstår vi ju att starka krafter är i rörelse för att sabba just det målet. Och att peka ut något annat och säga, det är ju det går ut på. Eller detta, eller det, eller det, eller det. Bara inte det. Bara inte det. Och jag påminner igen, gemenskapen är ingenting som vi ska tro att vi förstår så fullständigt att bara springa iväg och göra det. Var en som är gift eller har varit gift vet ju istället att detta är ett väldigt slitsamt projekt. Det man verkligen kan vara säker på när man gör höger om vid altaret och tar sin lagvigda i handen och marscherar ut under bröllopet på Ulvåsa, så det enda man kan vara verkligt säker på, det är ju att den jag nu håller i handen kommer jag förr eller senare att göra illa. Nöden kommer ju inte utbli. Starka krafter är i rörelse för att fördunkla vad gemenskap är. Starka krafter är i rörelse för att peka ut andra mål, locka oss till andra ting, locka oss att prioritera ner det här. Starka krafter vill hela tiden fördunkla detta, att gemenskapen är någonting som kanske hela livet går ut på att vi ska upptäcka. Både ur smärtsamma separationer och ur glädjefyllda tider av samvaro. Men allt börjar med Kristus. Och han förkroppsligar ju gemenskapens grund, nämligen detta att han lägger ner sitt liv till döds. Det är ju verkligen att låta barriärerna falla, menar jag. Och vi måste förstå att det här handlar ju inte bara om att ha det mysigt ihop, utan det handlar ju om att dö. Så när man går ut den här lilla bröllopsmarschen ut genom kyrkan och folk står där med risgrynen utanför och alltihopa, hela balletten i vitten, då har man ju inlett ett dödsprojekt. Det finns i detta som är viktigt. Och när alltså Kristus så att säga lägger ner sitt liv, vetekornet faller i jorden och dör. Vi minns vad han säger. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Man kan ju leva i ett äktenskap och vara så ensam som man skriker. Två ensamma människor under samma tak. Varför? Kornet har inte fått falla i jorden och dö. Det fanns ingen beredskap att bli ett vi. Utan det fanns liksom bara detta att, ja, det är fint, nu har jag någon vid min sida. Men jag är fortfarande ett jag. Och jag lever mig in i hur hon tänker och tycker när det behagar mig. Men blir det för jobbigt så går jag ut på golfbanan istället. Eller går till kyrkan, det är kanske det frommaste av allt. Jättefint. Det kan ju ingen säga något om. Jo, möjligen Gud. Gemenskapens hemlighet och gemenskapens skola. Att upptäcka gemenskap. Andra kapitlet, 11 versen. Kom därför ihåg att ni som har född som var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskap till Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort i två lägren till ett och rivit skiljemuren fiendskap. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ett hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning hos Gud. Och när vi nu läser Efesierbrevet rakt igenom, så ska du finna det är gemenskapens villkor. Vers efter vers, kapitel efter kapitel, rakt igenom handlar det hela tiden om vad gemenskap är och hur den uppstår. Lätt för teorin kanske, men praktiken är ju en svår sak i en fallen värld. Men vad mycket i våra liv som går ut på att vi ändå på olika sätt är införsatta i en process där vi ska ledas fram till en djupare förståelse av hemligheten i Kristus. Paulus talar här till hedningar och säger det att nu har ni fått gemenskap med Kristus och därmed gemenskap med Israel. Men allt beror ju på att Kristus har brutit ner skiljemuren, säger han. I detta fallet mellan hedningar och judar. Men i sin kropp bröt han ner alla skiljemurar. Det är ju det som ska lysa fram den dag då allt ska sammanfattas i Kristus. Då alla murar faller. Och den som då vill behålla sina murar, han kommer att hamna på den plats som vi med ett ord vars innehåll vi inte riktigt förstår och kallar för helvete ibland. Kolosserbrevets första kapitel. Tjugofjärde versen. En bit in i andra kapitlet. Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött för hans kropp som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull, att låta Guds ord nå sin fullbordan. Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled, men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, hoppet om härlighet. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig. Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen, för att de ska styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Paulus kopplar nu två begrepp med varann. Och det gör ju också Jesus. Nämligen gemenskap med lidande. Nu gläder jag mig över att få lida för er. Varför det? Är han självplågare? Skulle vi skicka honom på terapi för att han har blivit masochist? Nej. Han vet att det föds inga barn utan smärta. Det ges inget liv utan smärta. Det är detta villkor som Gud lägger över skapelsen efter syndafallet. Du ska äta ditt bröd i ditt andlighets svett. Med smärta ska du föda dina barn. Din säd ska krossa ormens huvud, men ormen ska stinga den i hälen. Att ge liv och att uppehålla liv är, så länge denna tiden varar, en smärtsam process. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Och förstår man nu rätt, man kan bli ensam på många andra sätt. Men om vi nu inte tänker individuellt på det här problemet, utan tänker kollektivt. Vad är det som har hänt i Sverige? På en mansålder. Eftersom så oerhört många människor ropar ut sin ensamhet. Vad är det som gör att vi inte kan hålla sams i våra församlingar? Vi träter om struntsaker och ibland knappt ens om det. Ska vi ha gröna sandböcker eller röda? Ibland förundrar man sig över hur mycket blod som kan flyta för en sån fråga. Vad är det som har hänt? Ja, det ska behöva lida. Så där har jag aldrig sagt, säger du, nej, okej. Men vi är alla påverkade. Vi hör alla till en och samma kropp. Och det, jag tror att det är ganska farligt. Vi har ju fått den här tanken på många andra vägar. Välfärdssamhället och omsorgssamhället och vi har ju på så många olika sätt byggt upp luftslottet att lidandet ska vara onödigt. Och ändå är det så att gemenskap i en fallen värld till en del bygger på att jag accepterar att ta över lidanden som inte är mina. Jag menar, om jag åker hem och säger till min hustru så här att du förstår det, att när du har det jobbigt så har vi inte med varandra att göra. Jag har ingen som helst lust att höra på dina jobbigheter. Men när du är glad så vill jag gärna dela ditt liv. Därför må du vara glad. Jag menar, vilket äktenskap, vilket perfekt helvete det blir. Det funkar ju aldrig. Finns inte den beredskapen hos mig att alla hennes lidanden fullt ut är mina, så kommer vi att glida isär. Om jag liksom har den tanken att men livet ska normalt inte innehålla några lidanden, och jag vill att mitt liv ska vara normalt, och därför får du gärna tala till mig när du är glad och uppåt och pigg och så här, men Vi kan väl sitta i skilda rum när, om du har huvudvärk eller om du är trött eller om du är orolig eller om det är något annat på gång. Jag menar, detta att gifta sig, det är ju att få dubbelt så mycket bekymmer. Eller hur? Man går ju på fyra ben nu. Paulus uttrycker det på sitt sätt. Han säger så här: vem blir svag utan att också jag blir svag? Och ibland har jag tänkt den här frågan: hur mycket gemenskap tål vi egentligen? Du, jag har ju inte mer gemenskap än jag är villig att dela det yttersta lidandet. Bara med den människan kan jag fullt ut dela glädjen. Och därför är det kanske så att den gemenskapen, den blir så unik att det kanske, att äktenskapet kanske blir som ett specialfall. Man orkar inte dela livet så fullt ut mer än ett mycket begränsat antal människor här på jorden. När vi kommer fram finns ju inga lidande, säger du. Nej, det är okej, det vet jag. Men här ska på något sätt vår villighet till att leva i delaktighet med varann testas under en tid då den delaktigheten, då den gemenskapen också är smärtsam. Och i samma ögonblick jag säger det måste jag omedelbart skjuta till att jag pläderar inte alls för att man ska släppa in alla i vardagsrummet till att gå bärsäka gång och bära sig ut hur som helst. Vi är inte som kallade kristna att ständigt vända andra kinden till och ständigt ha stryk för alla människor som bär sig illa åt. Jag menar inte så. Men ibland tror jag att begrepp som gemenskap och kärlek har vi fått definierade för oss av svensktoppen och inte av Bibeln. Finns det något som heter svensktoppen numera? Jag hör aldrig på så. Ja, ni vet vad jag menar. Och att vi lägger in gulliga innebörder som ju också finns där, men som vi aldrig kan få njuta frukterna för av, om vi så att säga är beredda att fälla ner en järnridå för vår inlevelse och säga att är du ledsen har du inte här att göra. Utan istället så är detta en process där det nästan förutsätter att vi har accepterat lidandet inte bara som en ofrånkomlig del av våra liv utan faktiskt också som en nödvändig del. Vi hade ju den här hedens söndag för ett tag sedan. Ni vet, första söndagen efter påsk var det. Då vi läser 23 salmen. Mig skall intet fattas. Och då plötsligt smalde till i huvudet på mig. Dödsskuggans dag. Mig skall intet fattas. Vem i all världen är det som ser till att vi hamnar i dödsskuggans dag? Jo, det är ju han är med. Ja, men vad ska vi här och göra? Ja, men kärven, du behöver det. Nej, inte jag. Jag säger inte det. Vänta tills du kommer fram, ska du se. Men jag trodde bara att det här var en att det inte fanns någon annan väg än den genom dödsskuggans dal. Här, att du inte kunde hitta på någon enklare väg, utan att vägen från Egypten till löfteslandet måste dessvärre gå genom öken, för det är bara öken. Jo, det kan väl hända. Men du minns väl att det hände någonting med folket när de gick genom öken. Det var inte bara en transportsträcka, kära. Dig skall inte fattas. Men ju mer vi får för oss, kanske genom att vi kan bygga upp väldiga trygghetssystem och lycko vallar omkring oss, och ju mer det där på något sätt börjar imprägnera oss med tanken att lidandet kanske både är onödigt och någonting som man kan gå runt. Så tror jag till en viss del att det är möjligt att göra det. Jag tror att vi kan lyckas med det projektet i betydande utsträckning. Men en sak blir lidande, och det är gemenskap. Vi har allt i Sverige utan gemenskap. Och så åker man till uländerna, där har de ingenting med gemenskap att ha. Och man undrar, är det en slump det här? Nej, jag tror inte det. Jag tror att ju närmare den absoluta lyckan förefaller att vara inom räckhåll, desto mer börjar vi tappa förmågan till att leva i gemenskap med varandra. Och här finns stora upptäckter att göra. Och jag kopplar för min personliga del ihop detta med att när vi också fick en teologi, en lyckans teologi, så sköt konflikterna fart i Kristi kropp. Och därmed menar jag inte att peka ut och säga att det är de som förfäktar denna teologi som skapar konflikterna. Jag menar, vi är alla påverkade. Vi blir på något sätt alla fördunklade i vår synförmåga när det gäller att se hemligheten i evangeliet. Att falla jorden och dö och få det yppersta. Att sälja allt och få pärlan i åker. När vi har lekt rikedomslekarna färdigt, så tror jag vi kommer som folk att vara mogna för gemenskap igen. Nu får allting flyga och fara. Nu orkar vi inte det här längre. Snart är vi där. Vi får se hur länge det dröjer. Och med detta vill jag inte peka ut någon enstaka människa som brottas med ensamhetsproblem. Det ensamhet är ju alltid ett kollektivt fenomen. En människa drabbas ju inte av ett ensamhetslidande bara genom ett eget val, utan ofta genom en komplicerad process där människor har agerat med varann och mot varann, svikit varann, misshandlat varandra, övergivit varandra och så vidare. Så uppkomstmekanismen bakom ett ensamhetstillstånd är ju alltid en komplicerad kollektiv process. Och därför är ju ensamheten också någonting som drabbar, så att säga, ett folk. Somliga mer och andra mindre. Men alla ligger vi på något sätt av det här. Det har med våra lyckoföreställningar att göra. Till en del. Jag tror det. Hur vi ska hitta tillbaka, det är vet jag inte riktigt, men vi rör oss på det kollektiva planet. Men på något sätt kanske vi alla måste börja att leva oss in i varann igen. Och då uppreser sig mäktiga hinder. Men den människan som jag svek för 20 år sedan kan jag inte leva mig in i idag. Den människan som jag övergav för ett halvår sedan, jag kan inte leva mig in i honom idag. Då aktualiseras ju hela min skuld. Det är det stora hindret idag. När vi på så många plan har svikit varandra. Det finns så många skuldhinder. Alltså behövs det rening från skuld. För att inlevelsen ska kunna komma till sin rätt igen. Och Gud förbarma sig över vårt folk. Låt oss be. Herre, Du ställer fram en hemlighet i ditt ord som vi bara lite grann anar vad det handlar om. Den gränslösa gemenskapen. Vi säger ibland, Herre, lite sådär lättsinnigt att ja, du bor i oss. Och någon gång ibland så tänker vi efter vad det är vi säger. Och det är ju så oerhörda ting som vi fattar ju inte. Och det är kanske därför vi så ofta liksom bara snavar igen. Du bor i oss. Du som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Du accepterar en sån ringa boning. För att det inte skulle finnas några gränser ifrån din sida lät du din kropp nedbrytas, precis som vi bryter brödet i nattvard. Och blodet som en bild av ditt liv lät du flyta ut. Detta för att det inte skulle finnas någon gräns ifrån din sida. Och så inbjuder du oss till att bli leva ett på det sättet gränslöst liv. Och att börja så långt som kraften Jesus här och nu. Att pröva villkor för det livet blir nu allt väldigare i Kristus och hans mäktiga kraft. Ja, Herre, det behövs ju då. Stå emot alla frestelser. Ja, käre Jesus. Det finns många. Vad många frestelser vi har att skärma av oss från varandra, här. Och vad många frestelser det finns till att utnyttja andras inlevelse. Till att med lite lagom teknik ge dåligt samvete åt människor. Och på det sättet manipulera deras beredvillighet i inlevelse. Herre, hjälp oss till renhet på det här området. Hjälp oss till en fördjupad förståelse. Både för vem du är. Och att vi får en förståelse för varandra. Kanske till sist också för oss själva. Denna väldiga hemlighet. Allt ska sammanfattas i Kristus. Alla som är villiga ska få uppleva vad det hela går ut på från första början. Vi prisar dig, Herre. Amen.